Välkommen till podden Kjellander och Björk. Återigen har vi gjort ett sådär där rackarns långt avsnitt. Och den här gången handlar det om brotten. Så vi bestämde oss för att dela upp den på två delar. Och här i första delen som vi ska lyssna på nu så pratar vi om dåtid och nutid. För att vi i en efterföljande del sen ska prata lite grann om vår digitala och brottsliga framtid. Hoppas det smakar, håll till godo, ha kul! Hade varit brottsling, Andreas. Mm. Vad hade du varit för typ av brottsling?
Jättesvår fråga. Jag hade nog hållit på med någon form av stöld på nätet. Mm. Något brott i alla fall, säger jag. Där inte människor kommer till skada, vilket man naturligtvis gör.
Ja.
Men där du stjäl då en femma från alla i världen som har råd att avvara en femma.
Är det den etiska aspekten av det som gör att du inte är brottsling nu?
Ja. Eller hur vet du vad jag är?
Nej, jag gör ett antagande.
Nej, men självklart. Nej, men jag tror att det är, man har väl den bakgrunden att man har valt en annan väg. Men det är ju intressant att leka med tanken. Vad säger du själv? Vad skulle du vara för typ av brottsling?
Skulle ju vara en cool, gangsterliknande internettyp.
En form av internetmaffia som du skulle driva.
Om du kan vara den här charmiga, liksom romantiserade gangstern. Fast i internetkontext.
Fick jag en bild av en solovårare som ja. Hookar upp med äldre kvinnor och så får de betala din hans då, säga, flygbiljett. Mm. Så kommer du inte att hälsa på.
Typ så, ja. Känner jag då.
Ja.
Vad bra.
Då vet vi vart vi har varandra.
Ja.
Det här är ju föranleder ju egentligen vårt stora ämne, för att säga, som det här poddavsnittet leder in oss på.
Mm.
Där vi ska prata om brotten.
Ja.
Brotten och vad som händer i digitaliseringens fotspår av brott i dess breda bemärkelse.
Mm.
Och sen, precis som vanligt, blicka framåt, titta bakom dörren. Vilka brott har vi här imorgon?
Mm.
Men det finns två sidor. Jag tycker det här ämnet är sjukt spännande.
Mm.
Sen vi började snacka lite grann om det, just för att den har på något sätt två sidor på ett sätt som inte de andra ämnena har haft. Vi har haft hälsan, vilket känns som att den har en sida. Den här har liksom brottslingarnas sida, hur man nyttjar digitaliseringen och ny teknik för att hitta effektivare, nya sätt att
innovera
och undgå lag och liksom förskansa sig rikedomar. Och sen har vi även polisens sida, hur de liksom strax där bakom eller en bit bakom också försöka hitta sätt och använda ny teknik, algoritmer, big data, sätt att komma ikapp, att liksom lagföra de här digitala innovatörerna.
Det här är ju ditt ämne. Alltså, vi har ju, när vi går igenom ämnen här så väljer vi ju lite grann, vi pitchar ju ämnena inför varann och så känner vi på dem lite grann. Och det här är ju faktiskt ditt förslag. Du har ju haft det här som intresse. Mm. Även när vi pratade med Andreas, LinkedIn-polisen här i höstas, så diskuterade vi ju det. Vad han trodde var framtidens brott. Det kan vi kanske referera lite till i avsnittet här.
Verkligen.
Mm.
Vi får se också om han lyssnar på det här.
Ja, det räknar jag med.
Vad han har att säga, om vi ser, vi kan validera vissa uppgifter.
Jag räknar med att du lyssnar, Andreas. Vi är ju en podcast som diskuterar olika, egentligen framtiden, ämne för ämne. Men vi tittar ju också lite bakåt och lite på ett nuläge. Vi försöker inte kika jättehårt på specifika trender, utan snarare summan av trenderna. Så vi fluffar iväg lite grann och blir lite filosofiska och försöker spekulera i beteenden och sådana saker. Och vi ramlar ofta in i etiska träsket, att vi liksom pratar mänskligheter i totaler. Vi bryter alla regler för hur man bygger en podcast på ett bra sätt. Vi har långa avsnitt, vi lämnar vissa frågor öppna och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket ett pågående samtal. Men ni som lyssnar har faktiskt hittat någonting ändå som ni gillar här, för vi har en ständigt ökande lyssnarbas. Vi har 500, upp till 500 lyssningar per vecka fortfarande. Så att när vi nu går in på vår tredje säsong, Andreas, som då startar med brotten, så känns det ju som att vi nu har ett format, någonting som fungerar faktiskt. Mm. Om du får välja här då, innan vi hoppar in i brotten, det var en tafflig säsongsavslutning på säsong 2. Vi släppte helt enkelt inte det sista avsnittet.
Precis, vi lovade ju att återkomma med lite trender, vad vi såg i kikaren nu för 2018. Vi spelade in det här avsnittet och när vi lyssnar på det så känner vi väl lite grann att det här som vi har bestämt att vi inte ska vara. Mm. Vi var lite för ytliga, lite för liksom prata om teknik, prata om liksom, utan att koppla det till beteenden kring faktiska reella saker som vi ser hända. Då blir det lite luft av det hela.
Ja, det kändes lite slarvigt. Jag tror vi kände det båda två. Men det vi kan säga, som vi pratade om i det här spaningsavsnittet som vi gjorde, var ju saker som vi såg var relevanta i 2018. Och två saker som vi var rörande överens om, det var ju att blockkedjor kommer att äta sig in i den vanliga världen och att vi kommer bäddas in i artificiell intelligens i en eller annan form. Och vår uppmaning kort är ju följande: oavsett vad ni pysslar med i era verksamheter och era liv, det här är stora grejer på gång. Vi föreslår definitivt att ni experimenterar med det. Och det kan börja i det lilla med att undersöka vad andra har gjort. Eller så dunkar man igång storprojekt som kunder till oss har gjort med kraftiga, ambitiösa agender där man ska försöka få blockkedjor att vara en naturlig del av verksamheter och hur man ska få intelligens att vara en naturlig del av verksamheter. Mm. Och du gjorde också en liten specialspaning från kommunikationshållet.
Tänker på influencer.
Det var så nytt för mig, därför kom jag ihåg den. Så.
Vi pratade om mikroinfluencers. Där vi ser vad som händer idag. Alla. Och alla de här innehållsskaparna som liksom har byggt en följarbas utifrån sina intressen. Men i takt med att de här personerna har gjort det till sitt yrke, så liksom i takt med att de har gjort det till sitt yrke och blivit liksom beroende av företag som sponsrar dem, så litar ju följarna mindre på dem.
Ja.
Det blir liksom engagemanget, det droppar ju med sponsrade poster.
Ja.
Och det nya i det här att vi liksom, vi börjar ju tröttna på promotade inlägg. Och nästa steg är att då som då företag vända sig till influencers med en betydligt mindre följarbas, men där engagemanget är betydligt större, och att då riggar de här liksom nätverken av micro-influencers, det vill säga de som kanske då ligger på mellan säg 5 000 följare, 5 och 10 000 följare. Vi har sett flera bra exempel på det här. Bland annat Adidas hade ju också en som jag kommer inte ihåg vad det hette, det var så länge som vi pratade om det. Tango Squad heter det. Så det kan man ju googla sig till och läsa lite grann om man är intresserad av.
Men det var väl kanske den bästa, den som var mest representativ för hur vi vill prata, eftersom vi pratade om en företeelse, en beteendeförändring snarare än liksom vad som var den drivande faktorn teknologiskt bakom det. Så den tycker jag känns jättekul.
Ja, men verkligen. Kul att du tycker det, Mats.
Men då säger vi så här, säsong 3 är igång och avsnittet är igång. Hur brukar vi lägga upp våra avsnitt, Andreas?
Vi rullar introt. Då för våra avsnitt är ju att vi har ju gårdagen, vi har dagen och vi har morgondagen som ett liksom klassiskt. För vi är ju här idag på grund av en massa saker som har hänt. Och det som är otroligt, det som är otroligt intressant tycker jag just vad gäller brotten, det är att det har inte hänt så mycket. Om vi tittar, blickar tillbaka i historien, hur det har sett ut tidigare och där vi är idag. Mindre än vad jag liksom själv skulle tro, om jag gissar på förhand. Så jag har ju liksom stora förhoppningar över framtiden att det ska liksom hända en massa spännande grejer nu.
Vad menar du med att det inte har hänt så mycket?
Alltså tittar man på, jag gjorde en tillbakablick i detta, och tittar man då på liksom historien av brott, så är det ju, kan vi konstatera att vi får titta på liksom historien av människor. Det har funnits brott så länge det har funnits människor. Det har alltid funnits en önskan att liksom stjäla saker. Eller en önskan, alltså ta från andra. För att det är så man har mättat sina magar. Det är liksom inte bara för att berika sig själv. Det är så man har skapat en trygghet för sin familj. För sin släkt. Och tittar man då och nu. Jag menar, vi lever fortfarande kvar i en värld med liksom en begränsad tillgång på saker. Där många inte får det att gå runt. Så där har det liksom inte hänt så mycket, tycker jag, i det första. Men sen då, det här brott då, som vi begår mot varandra, blickade tillbaka och tittade lite grann på antiken, där det naturliga svaret är hämnd. Offret eller offrets familj ska ju då definiera vad som är lämpligt svar på det brott som har begåtts. Ofta så var inte det här svaret proportionellt mot det här brottet.
Nej.
Utan brottslingen kunde ju ofta då uppleva att nu blev ju hon eller han det här offret.
Ja.
Och det här var ju det som då startade och låg bakom en massa blodsfejder som liksom löpte genom liksom.
Det eskalerade liksom.
Det eskalerade genom generationer. Det tycker jag man kan ändå hitta liknelser idag. Saker, fenomen vi ser i samhället.
Finns inte det där i oss då? Du vet ju din liksom gut feeling när någonting som, när det inte går något bra. Så där, då är ju känslan att man vill ge igen, finns ju där.
Verkligen.
Rotad igen liksom.
Och det tror jag att på samma sätt som det här att stjäla saker och liksom önskan av hämnd, att det ändå känns som en form av alltså kan det, att det finns nästan så biologiska förklaringar i det här. Jag kan ingenting om det, men jag kan nästan känna att det ska finnas något sånt i oss, snarare än att det är liksom en del av den liksom kultur eller uppväxt vi har haft. Jag tror att en mänsklig reaktion på det här på något sätt.
Full on. Jag håller med.
Så vet jag inte om vi har exempel på. Jag kan inget hur det ser ut hos djur och så vidare. Det får man.
Jag har ju studerat undulater.
Hämnas undulater på varandra? Är det?
Det är ju. Här i Lillhällom har vi problem med undulatgäng som drar omkring.
Troligtvis är det så att det är. Det har liksom tagit oss dit. Det är inte biologiskt. Men tittar man på det som är intressant är, när de första lagarna kom, då var det ju då ett sätt liksom för att få slut på brott, men framförallt att få slut på de här liksom blodsfejderna som drevs utav hämnd. Och skillnaden nu, det var att offret fortfarande får bestämma straffet, men att det då ska liksom motsvara brottets allvar. Och tidigast och kanske mest liksom kända försöket i det här, det var ju då Hammurabis lagar, där man då liksom man fastställer en bestämd straffskala, och så skapar man en lagsamling med allt ifrån alltså brott vi känner igen även idag. Vi tittar liksom i lagboken.
Men systematisera egentligen.
Exakt. Men även då lite andra termer. Det var liksom röveri, skador som en vildsint oxe tillfogat. Det är ganska rolig liksom.
Ja, men det som är så kul med att vara historisk, det är ju att man har ju en tendens till att man får en samlad och fin bild nu presenterade, och så tycker man att de är lite mer puckade förr i tiden då.
Precis.
Ofta är det så här normalinställningen på huvudet. Bara för att det låter lite sött där, men också. Men de var ju lika intelligenta eller lika puckade som vi var då. Så det där är en ganska disruptiv grej som Hammurabi gjorde. Att systematisera att någonting bryter ett gängse mönster från länge, där blodshämnd och där jag ska få bestämma själv. Och det där var ju att kliva in rejält med auktoritet och föreslå en struktur som faktiskt genererar en bättre kultur än innan. Det är coolt.
Ja, verkligen. Och men, tar man till skillnad från andra ämnen som jag har pratat om, så är det här verkligen... det här var man inte så... Jag tycker man var inte så puckad. Man var ganska liksom, spot on. Satan. Man ville skapa liksom, ett välordnat samhälle. Mm. Det var liksom, personlig frihet och skydda egendom. Och precis samma... Liksom, precis den värld vi lever i.
Samma ångestmängd där som nu.
Verkligen.
Lite andra innehåll bara.
Verkligen. Sen två till liksom historiska referenser som tycker jag är viktiga i hur jag upplever att det här liksom har format oss. Om vi tittar på den västerländska kulturen där man hittar alla de här liksom många idéerna om brott och straff i Gamla testamentet. Mm. Och där hittar vi koncept som öga för öga och sånt som vi alla... De flesta av oss tror jag känner igen. Och där i de här tidiga samhällena då såg man ju alltid brottet i en kontext av religionen. Man hade förelämpat gudarna. Och utifrån det sammanhanget så blev liksom straffet berättigat på något sätt.
Och plötsligt det finns ju ingen... Det är det som är så kul med icke-sekulariserade samhällen i allmänhet. Att man... När vi betraktar det nu så kan det ju se helt barockt ut, alltså absurt. Men hade vi varit doppade i samma kunskap som dem så hade det varit fullt naturligt att alltså, vi skulle vara så chockade över att någon kunde begå ett brott när det faktiskt var någonting som upprörde himlen, om man nu säger så. Jag har lyssnat själv jättemycket på en podcast som heter Hardcore History. Där är det senaste avsnittet faktiskt, för er som är historieintresserade rekommenderas det 1000%. Där handlar det just om responsen eller råheten i när lagen skulle exekveras. Som tittar du på medeltiden så exempelvis i England så hade de ju ja men hade du tagit en limpa så förlorar du livet.
Mm. Hade du gjort en hand.
Ja, nej, det var livet. Det var stenhårt. De hade inte så många sheriffer.
Nej.
Men när de tänkte att det skulle vara så kallat avskräckande exempel. Mm. Mm. Det var en psykiskt sjuk man som försökte döda en av kungarna i Frankrike. Jag kommer inte ihåg. Det blir en vag referens. Och när han skulle liksom... arkubiseras så var ju det ett skådespel som var liksom större än en filmlansering. Det var tidningar som skickades innan och det samlades folk på torgen liksom en dag innan bara för att ha en bra spot. De beskrev det här liksom i sin full... Och det var ju ren och skär tortyr som de då gjorde inför allmän beskådan. Mm. Någonstans här på medeltiden. Mm. Och det var ju under... Det var ju liksom... För att vara specifik så var det ju en kristen angelägenhet. Det var ju det var någon som försökte döda Kristus utpekade person på jorden, alltså en av kungarna, och straffet för det var ju så rått.
Det värsta man
kan tänka sig. Ja, värsta man kan tänka sig, alltså hälla bly i ögonen och ja, du förstår.
För den ändå, den passar in lite grann på den sista referensen, just de grekiska då, filosoferna Platon och Aristoteles och så vidare. För där hittar man väldigt mycket av den här liksom vår moderna förståelse för brott. För där introducerar man då koncept som bland annat då förmildrande omständigheter. Mm. Men framförallt det du är inne på där, Mats, att straffet ska användas för att avskräcka andra för att begå liksom samma brott. Där kom de koncepten i bilden.
Den stora grejen då från det, nu refererar jag rätt och slätt från ett annat podcastavsnitt från en mycket, ganska duktig podcastare. Det drev ju också norm. Och normen gjorde att våldet blev en stor del av strukturen. Alltså om du tänker att om du snattar på Coop här i Lillhällom eller i Bergsåker, och så liksom sticker man ut ögonen på dig som en effekt av det, att lagen väljer att göra det, då kommer ju man ju bara förflyttat liksom baren för vilken typ av hur man ska ha dialog med varann, om man säger så. Det var argumentet då från Hardcore History, och jag är böjd att hålla med där. Så vad jag säger är att Platon och Archimedes, de har liksom inte Det var inte Archimedes, Aristoteles.
Mm. Ja. Ja, precis.
Ja. Av de Archimedes höll på med lite annat.
Gamla greker. Ja. Men, och det där är ju högaktuellt idag. Mm. Om man pratar liksom brott och för och mot dödsstraff. Mm. Och det kommer vi inte prata om idag. Men dialogen är ju... Debatten är ju mer aktuell än någonsin i det här.
Ja, du vet att... jag kör bara vaga referenser idag. Idag är det vaga referensavsnitt för mig. High five på den. I rangordningen över intresset inför valåret så ligger ju ordning på en högre plats än någonsin. Invandringen ligger ju naturligtvis jättehögt. Men lag och ordning är ju, har ju liksom fått en revival på något sätt.
Mm. Vi gjorde ju på...
Ja, det här kanske är ett företag som Gullers har lite koll på.
Precis. Gullers grupp tillsammans med Kantar, SIFO, vi gjorde en check på det. Mm. Vilka frågor som ska dominera.
Har du datan?
Jag har den inte exakt, tyvärr inte. Men lagordning, och det är väl inga konstigheter egentligen. Det här var ju de färska siffror som liksom presenterades. Så då vet vi att det är ett högaktuellt ämne. Men
vi ska spara, jag ska spara en fråga där tills vi kommer in i nutid. Mm. Där vi kanske kan ställa oss lite frågor. Mm.
Jag har lite siffror på hur vi oroar oss och så vidare. Ja. Så det kopplar ju tillbaks till det på ett sätt. Mm. Även om vi inte har siffrorna exakt. Hur viktig valfråga det är. Men lite funderingar om vi ska problematisera det här. Mm. Vad vi egentligen ska ge oss in i här. Vad vi ska försöka...
Summan av... Vi kan säga att vi käkade oss lite bakåt. Mm. Och med vice var det du. Jag hade visserligen inte gjort mitt jobb. men vi gjorde lite spaningar bakåt. Och summerat kan vi väl konstatera att det är en högst mänsklig företeelse. Det är väl det vi kan titta bakåt. Sen har man ju... typerna, hur man har responderat mot brott har varit lite olika i olika kulturer, men det har alltid figurerat gissningsvis ofta kopplat till sin materiella standard, inte passionsbrott liksom något speciellt högre än vad det är idag, utan ungefär samma deal.
Det beror lite på vilken definition vi lägger av ordet, alltså av termen brott. Ja. Jag menar, innan vi hade Hammurabis lagar så kanske det per liksom, definition inte var brottsligt. Att,
Fast det har ju alltid funnits någon form av, jag tänker med formen för ting som man hade innan.
Ja,
då det inte var skrivna, vedertagna, antagna lagar i en struktur som vi känner idag. Då, så har det ju ännu funnits så här... att man hävdar att någonting är en orätt mot någonting annat och så sen så gör man upp på tinget. Mm. Så förfarandet för att man har processat har ju alltid funnits där. Och jag tror så fort du har den första sociala konstruktionen, en gemensam idé om kontraktet vi har mot varann, ett par liksom apor ihop, så fort någon bryter mot den så har man ju alltid velat gett konsekvenser. Mm. Det är ju i grund och botten liksom en känslomässig commit till ett kontrakt som inte är alldeles tydligt mellan oss.
Verkligen.
Typ.
Verkligen.
Ja.
Så att det fanns innan det vart nedskrivet, så kan vi ju konstatera. Ja. Det är bra.
Men jag håller med. Förlåt. Vi kan problematisera lite.
Ja.
Jag kan ta första frågan där då.
Ja.
Och det har med nutid att göra, för jag upplever ju att diskussionen och tonen kring politik och lag och brott och ordning den är på högre volym än någonsin. Och jag vet inte om datat stöttar hysterin. Alltså, är det mer brott eller upplever vi att det är mer brott?
Bör vi vara oroliga?
Ja. Jag vet ju vad som rapporteras och vad som sänds in i min bubbla och i andras bubblor. Men vad är faktan? Och det är det överraskande få som är intresserad av, har jag känt själv.
Men jag har hittat någon ska jag säga.
Ja.
Bra siffra på det. Så det är en bra fråga. Sen får vi se om den ger svar på det här. Men en fråga som jag funderar på inför det här, det är ju Och den här ställde jag mig själv innan jag började titta på historien.
Mm.
För då, när jag hade tittat på historien, då började jag tänka, shit, kommer saker verkligen förändras här?
Ja.
Men ändå skulle jag vilja säga, med tanke på den stora digitaliseringen som vi är uppe i, mm. så skulle jag ändå vilja ställa frågan, är framtiden för brott inga brott?
Mm. Det är en kul klassisk Kjellandersk fråga, så finurligt formulerad.
Jag slänger in några fler här, får vi se om det kommer in.
Kötta.
För det här tror jag kanske ramar in lite kontexterna och det vi ska snacka om. Är vi på väg mot ett övervakningssamhälle? Mm. En fråga som många ställer sig. Eller rättare sagt, kanske man ska formulera den sen. Hur långt in i ett övervakningssamhälle är vi?
Ja.
Vi har det här med internetbedrägerier. Mm. Det är liksom hetluft i digitaliseringens fotspår. Mm. Kommer polisen göra slut på det här eller får vi göra det själv?
Mm.
Hur ska vi då?
Mm. Bra fråga.
Kan vi med digitaliseringens hjälp eller med digitaliseringen förebygga brott innan de inträffats?
Mm.
I sådana fall, vilka av de här brotten försvinner först? Kommer allas behov vara så tillgodosedda att själva liksom motivationen bakom vissa brott som typ stölder? Vi har varit inne på att prata om materiella ting. Alltså, vi har varit inne och pratat om medborgarlön, att vi har, i framtiden kommer det finnas liksom ett, vi kommer ha det vi vill ha. Och då är frågan, kommer motivationen bakom vissa brott som kanske rån eller stöld, kommer det försvinna, eller är det helt andra drivkrafter som gör att det kommer alltid att kvar där?
Ja.
Så det är väl några
jättebra frågor.
Några saker att bryta.
Jag blir direkt sugen att börja liksom svara. Sen den blivande 42-åring som jag är, så känner jag att jag har svar på precis allt då. Ja.
Vi kan ju skicka in det. För en av de här, om vi börjar det här med att prata övervakningssamhället.
Ja.
För jag gillar ju Amnesty.
Ja.
Och de skrev en rapport, så det här väl några månader tillbaka då, men apropå det övervakningssamhället, så gör man ju ganska stora likheter med George Orwells.
Ja, en klassiker.
Ja, hans framtidsdystopi.
Har du hunnit läst den förresten?
Jag har inte hunnit läst den. Jag har läst vissa delar i den här.
Den är ju, gör det nu, för som pappaledig så har du ju tid, verkligen va?
Verkligen. Ska jag. Men den här övervakning och kontroll verkligen genomsyrar samhället. De senaste åren, det här skriver de i rapporten då, de senaste åren har länder över hela Europa gått från att se regeringens uppgift som att tillhandahålla säkerhet då, för att landets medborgare ska kunna nyttja sina rättigheter, till att egentligen begränsa de här rättigheterna för att tillhandahålla säkerhet. Och man pekar bland annat på undantagslagar i Frankrike, där man exempelvis nu då, sätter miljöaktivister i husarrest inför ett klimattoppmöte i Paris, där hundratals personer fälls i domstol för att man ursäktar terrorism. I Spanien hade man också ett exempel där det två dockteaterskådespelare, de grips och de åtalas för att de hade glorifierat terrorism. När en av de här dockorna håller i en slogan då, som hyllar en väpnad grupp. Och det här är ju saker man lyfter upp, och jag är, min position i det är ju att verkligen säkerhetstänket är jätteviktigt. Men det kommer ju till den här liksom balansfrågan om de mänskliga rättigheterna.
Ja, det finns ju ett citat här som jag inte riktigt sätter nu, men
kommer det vara på latin?
Ja, nej, men i principen är den här att folk som ger upp frihet till förmån för säkerhet får ofta inte säkerhet och förlorar båda. Alltså, det är en slippery slope med att ge upp exempelvis fria ordet och medborgerliga rättigheter till förmån för auktoritärt säkerhetsskydd. Klassisk sån här svår höger styrning då. Du har det från romarna. Med att du fick konsulater, eller ja, jag vet inte om jag har rätt ord på dem, konsuler.
Ja.
De som är då despoter under en viss tid när det är ett extra stort hot. Det var ju så typ som de tappade sin demokrati egentligen, eller sin republik, och blev ett kejsardöme igen. Så det är en svår, den är inte alldeles solklar.
Men den är ju högaktuell i just lag och ordning och valet, så man vill ju ställa liksom politiker på kant och höra hur 17 resonerar man kring det här.
Så det är ju kul, för kul med reservation. Digitaliseringen driver ideologiska frågor till sin spets nu. Vill vi känna oss mer säkra? Vilken är vägen fram till att känna sig mer säker? Kan vi svara på lite av det i det här avsnittet kopplat då till brott? Så har vi ju kanske hjälpt digitaliseringen, åtminstone för de 7 som lyssnar på oss. Nej, det är faktiskt några fler nu. Ja, så jag sparar den lite. För här har jag lite egna... Här har jag en egen idé om hur det ska gå till.
Det första jag tänkte på när vi bestämde att vi skulle köra nu den här, det var i princip det här var någon dag efter vi bestämde vad vi skulle prata om. Då blev min kollega Tess, du vet vem Tess är,
ja, absolut.
Hon blev av med sin iPhone.
Oj då.
Och hon, för jag satt uppe på kontoret och hon kom in genom dörren och så då upptäckte hon, nej, den är borta. Och hon är ändå liksom väldigt så här. Hon fungerar väldigt bra under stressade situationer. Hon är produktionsledare. Så hon är väldigt så här, ordning och reda.
Slipad.
Snabbt in i iCloud för att liksom öppna då tjänsten Hitta min iPhone. Och hon får upp den. Den blippar. Hon har en signal. Hon tar med en kollega. Hon har ju tagit sin dator. Hon sitter på kontorets wifi. Så fort hon lämnar liksom, lokalen, kontoret, då tappar hon ju signal. Så då tar hon med en kollega för att hon ska kunna koppla upp datorn mot hennes telefon, för att de ska fortfarande kunna följa signalen via iCloud. Och de tar bilen. Så de har en kartläsare och sen kör de och då följer de den här blippen. För den rör sig. Någon har ju tagit den här liksom, telefonen. Och de kan ju följa den här liksom, individen in i en byggnad. Och hon kliver ur, hon knackar på och hon frågar, har du min telefon? Varvid personen paft svarar ja. Vi vet ju inte fortfarande var det en stöld, hade hon hittat den, det är svårt att liksom klargöra. Men det som är lite intressant i det här tycker jag är, jag tycker det här ändå symboliserar mycket av där vi är idag. Med att vad ska jag säga, teknologin har gjort värdefulla prylar svår att stjäla.
Ja. Och det leder oss in på vad jag själv då tycker hur vi ska lösa det här. Det är risk att jag kliver in lite för hårt och lite för tidigt. Men hade du då förlitat det till våra institutioner som inte då är full on digitaliserade? De är inte på den där nivån än som Tess och hennes mobiltelefon. Av förklarliga skäl så klarar man inte av att myndighetifiera det, så att man hade kunnat gjort ett samtal till polisen och polisen hade kunnat gjort exakt det där ett ärendet. Hur än mycket väl polisen vill, så finns det inte i deras processer och deras, det är inte så som de praktiserar än. Så ska man då förlita sig till den här institutionen som då inte riktigt är anpassad för en form av brott som uppstår, eller ska man distribuera ansvaret? Och jag är ju faktiskt inne på att Tess ska göra så där. Inte exakt, alltså inte ta överdrivna risker, men att man ska låta för om du väljer en hyperutbildad, ultrakapabel central förmåga stå för all säkerhet så att vi kan leva i liksom en form av bliss utan att känna till hot, då har du tagit bort förmåga från medborgare. Att istället distribuera mer ansvar och mer kunskap och mer förmåga till medborgare är ju faktiskt en demokratisering. Så jag är ju mycket, mycket mer inne på att vi ska vara delaktig i antibrott. Där har du hela min linje egentligen. Och den är ju väldigt bekväm och liberal och fin och sådär. Men jag ser ju, och det är ju principer, det är exakt samma principer där som det är för hur principer på internet fungerar. Ett välfungerande internet, inte ett där nätneutraliteten är utsatt som den är just nu, men principen för internet.
Och det vi ser, jag tänker på alla andra ämnen vi har berört, liksom hälsan, du själv diagnostiserar dig själv när du kommer. Alltså här har vi också en demokratisering av brotts, vad ska vi kalla det, brottsbekämpning. Det är ett stort ord att ta i. Alltså, vi vet inte om det var ett brott som hade begått, men just själva grejen att den, liksom, det distribueras. Mm. Jag tycker att varför, jag menar, vad betalar du för en ny 10 000 för en ny liksom iPhone?
Vilket är absolut i sig då.
Men jag tänker med den kostnaden, jag menar, kan inte Apple tillhandahålla, varför ska de bara tillhandahålla den här tjänsten? Kan de inte ha någon som åker runt och hämtar tillbaka sina telefoner? Kan väl knacka på.
En
ägare här har liksom tappat dig.
Ja.
Eller tappat sin telefon.
Ja.
Vi skulle vilja ha tillbaka den. Det kan ju vara en vänlig knackning.
Ja.
Det kan ju vara en snygg Apple-kostym. Men alltså, jag menar, vad ska du då göra det? Du kan ju betala upp premium. Ska du betala lite extra så kanske någon åker dit och hämtar den.
Principen är ju ändå exakt detsamma. Du, även om en institution ska sammanhålla det, tycker jag, utifrån hur nationalstaten fungerar, så kan man distribuera actions. Och jag vet ju att de uppmuntrar ju liksom civil courage.
Mm.
Jag vet inte bara om vi har... Det har inte varit så trendigt, va?
Nej. Men jag tänker att själva tjänsten finns. Nu fastnar vi i hitta min iPhone.
Mm.
Men att den finns måste ju ändå liksom... Apple vet ju att... Men det kanske inte bara att du vill se att men den är hemma.
Mm.
De vet ju att folk kommer att använda det här för att de vet att det är en extremt stöldbegärlig
vara.
Och folk kommer att följa den tills de hittar den.
Hur många uppkopplade saker kommer internet ha 2020, Andreas?
Räknar du med...
Allt som har en nätverksadress.
Yeah. Alla med sensorer. Ja, det Mats. Det är svårt. Jag vet inte vad du...
Svinga.
5 miljarder.
Det är ju en bra siffra.
Är det?
Ja, den är en tredjedel av vad som är uppkopplat idag ungefär.
Är det 15 miljarder?
Ja, runt 13, 14, någonting. Prognosen är 200 miljarder. Så på 2 år här nu kommer bommen. Jag vet inte dagens siffra, om jag ska vara ärlig. Jag bara tar siffran från 2015 som är 6 miljarder. Och så har jag bara undersökt sen 2015 hur många liksom noder nätverket har idag. Så jag vet inte exakt hur många det är idag.
Nej.
Men Intel gjorde den här prognosen för några år sedan och de håller fast vid den.
Mm.
De tror att det blir 200 miljarder nätverksadresser. Och
taskigt för miljön med alla datahallar som ska.
Ja, men du har massor med andra koncept som gör så kallas edge computing, så att du lägger ut förmåga ut på items också, så att du inte behöver lika mycket processkraft. Nu hamnar vi liksom i teknikträsket här, men det innebär ju att hitta din iPhone är ju snart hitta din chiffong, eller vad heter det?
Mm.
Jo. Alltså,
exakt.
Allt kommer att ha adresser.
Men då, titta, det mänskliga beteendet i det här, tycker jag, det som är intressant är då det här, ett koncept av stöldsäker design.
Mm.
Någon har pratat om det där.
Ja.
Jag tycker att det är ändå ett intressant begrepp. För designers måste ju designa produkter som är stöldbegärliga och kanske eller bara försvinner på ett sätt som gör att man kan hitta tillbaka till dem.
Ja, men jag skulle ju argumentera att det är en del av det är en kundresa, det är en upplevelse att få sin pryl stulen. Det är inget positivt, men det blir ju ett förfarande som också man ska designa. Alltså som ska kännas sunt och bra.
Mm.
Men
sen har du ju möjligheten att får du inte tillbaka sin pryl, då kan du liksom remote-delita allt som finns på den.
Mm.
Och ladda upp konstiga ringsignaler. Skicka få den att spela upp konstiga ljud.
Ja.
Bara för att liksom...
Där kanske min, du vet att jag har en i princip nu ger jag bort en idé där man kan bli miljardär på. Det är så här, Andreas, jag vet att folk vill ha en gubbljudsapp. En app som man kan göra random gubbljud och kanske till och med rata andras gubbljud.
Men vi låter ett gubbljud.
Du vet så här, när man har lite ont och så man bara låter lite så här. Det behöver folk ha. Om man kan göra det remote då, det är ganska kul.
Ja.
Där har
pitcha
du
den för Apple, så man lägger in den.
Det, i princip, med vår lyssnarsbas så utgår jag från att det kommer finnas en app ute när som helst här nu då. När vi liksom har... Vi gav bort den här idén helt enkelt.
De här siffrorna, Mats, jag ser dem här bara. Kötta. Oron för brottslighet ökar enligt Brå, alltså Brottsförebyggande rådet. Mm. Var tredje svensk oroar sig i stor utsträckning.
Ja.
Alltså nu pratar vi 29-30%, jag tror det var 29%. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män. Och det här är ju skrämmande siffror. Var tionde kvinna väljer att inte gå ut ensam i sitt bostadsområde på kvällen.
Ja.
Och vi ser också då andra liksom mätningar i den här förtroendebarometern. Finns det ett eller mätning som mäter då förtroendet för liksom institutioner och så. Förtroendet för rättsväsendet minskar. Och då tittade jag på, för jag kollade upp, för jag visste att du skulle fråga där just, men ökar brottsligheten eller minskar den? Och det här är siffror då, det hittade jag på Aftonbladet som presenterade. Siffror då, 2016 så anmäldes det 1,5 miljoner brott
i Sverige.
I Sverige. Mm. 2006, alltså 10 år tidigare, då var siffran 1,3 miljoner. Man förklarar då en del av den här ökningen av att vi har en större befolkning och en högre anmälningsgrad. Och brottstyperna då, där anmälningarna ökar mest under 2016, det är då bedrägerier, bidragsbrott, misshandel, olaga hot, sexuellt ofredande. Så att det är, ja.
Så följer vi, den är ju inte, oron är inte i paritet.
Nej,
till,
det är inte proportionell med ökningen.
Vår uppfattning om brott har ökat. Sättet som information distribueras till oss har ändrats. Det har drivit oron. Vågar vi nästan...
Ja, det kan vi säga.
Om vi har det i alla fall som arbets...
Det är vår bild. Ja. Sen får man väl ha sin egen, men min... Ja, det köper jag.
Och det innebär ju inte att det är mindre viktigt för att man känner oro. Alltså, vad det mänskliga... Att vara, att leva, att vara homo sapiens är ju liksom ett upplevelsegig. Det bygger ju bara på saker som jag upplever. Den är inte speciellt faktabaserad per se. Stor del av våra liv spenderas ju i vår fantasi. Så att man är orolig är viktigt att hantera. Mm. Men den är separerad från kurvan med antal brott.
Ja. Ja. Och bilden ska man säga då, om man pratar åtgärder. Mm. Oavsett om man pratar liksom vilka mer övervaknings... Ska sätta upp liksom CCTV-kameror... Den måste ju också stå liksom i lite paritet med de faktiska siffrorna.
Ja.
Men om vi bara går på oron så blir det ju konstigt i de åtgärder som vi genomför.
Det jag själv säger till mina barn när de är skraja, det är ju att de ska bemöta det med kunskap. Alltså att man ger sig in i det området själv. Inte som någon, som något pucko, men att man försöker skaffa sig en bättre bild av vad det är som man är skraj på. Alltså när det är jobbigt i en kullerbytta, så då försöker man så här metodiskt lära sig kullerbyttan. Jag skulle ju säga att det temat är rätt bra för att skapa bra självkänsla och minska oro i allmänhet.
Verkligen.
Och jag vet inte om det går att praktisera. Det låter lite mästrande när jag säger så. Men jag tror ändå att lösningen på att minimera, driva ner oro, är faktiskt kunskap. Och inte hamna i liksom den här loopen, spinnen av ångest som man är så himla tillgänglig online. Framförallt när du inte har gett dig själv lite skinn på näsan för innehållet online. Så jag tror ju snarare att det är algoritmerna som har drivit oss fram hit, om jag ska bara ge rakt av vad jag tror. Och med tror så menar jag fucking vet att det är det. De som jag håller som intelligentast i världen just nu, de största tänkarna, det är ju ett konsensus kring att vi är i eran av algoritmen, och att konsekvensen av attention economy, som de kallar det, leder oss till att ta att vi lever i olika världar, helt enkelt. Filterbubblorna är ett annat ord för det här. Ja. Sen har vi ju massor med
clickbait-rubriker.
Det finns ju algoritmer som bestämmer vad jag ska känna, inte skapat med det uppsåtet, men som de facto fortsätter och låter mig validera mitt eget bias över att världen håller på att gå sönder. Och jag bara...
för att du ska fortsätta konsumera en plattform mer än vad du har gjort tidigare.
Ja. Och det är ju en stor anledning till att Mark Zuckerberg förändrar sin affär och förlorar kortsiktigt rejält monetärt på det. För att jag tror att han har sett att summan av sättet som hans 2 miljarder medborgare på Facebook-plattformen vad det blir leder inte fram till lyckliga människor. Nu lägger jag ord i Mark Zuckerbergs mun här, men det är ju, det här är starkt kopplat till time well spent-rörelsen som vi har pratat om innan också. Att vi, om vi får människor att spendera för lång, eller lång tid i våra kanaler, är inte säkert att det är väl investerad tid för dem. Det innebär bara att vi har lyckats dupera dem med kommunikation.
Verkligen.
Ja,
sen jag skulle också säga att man får bryta isär det här med brott. För jag tror också, ja, att man kan, vi kan inte bara prata brott som en, liksom, som en genre. Vi måste liksom titta på olika delarna, ja, där. Det är klart att vi måste avancera fram och ha liksom väldigt drastiska åtgärder på vissa typer av, för att bekämpa vissa typer av brott, ja, eller förebygga vissa typer av brott, medan man kanske kan gå tillbaka på lite av de andra.
Jag langade ju mitt normalpaket över vad jag tycker att världen är någonstans här.
Jo, men det är sjukt intressant, men ja, det är också den att det är den största faran, tror jag också, att man drar liksom strävan efter att se själv få liksom en klar bild,
ja,
så är man ganska snabb att sätta saker i liksom svart eller vitt.
Ja. Och plus att jag redogjorde ju 100% från mitt bias, från vad jag upplever är rätt och sant just nu. Jag ska säga det. Nu,
bias.
Vi, ja, ja, alltså, vaneföreställning.
Ja, precis.
Ja, eller, ja, föreställning. Men du säger någonting intressant där. En sak har du sagt idag som är intressant.
Schist, Mats.
Ja, och det är, för nu sa vi ju så här, brott. Men det är ju ett raster av saker som är brott. Om vi skulle sätta igång och börja typa det här och gruppera det i lite olika hinkar, då skulle vi ha ett 5 timmar långt avsnitt. Så det går ju inte att säga. Det är en för grov etikett för att den ska säga någonting, tycker jag. Som drivkrafterna bakom brott är ju sannolikt kanske annorlunda i ett digitaliserat samhälle än i ett industrialiserat samhälle. Det var du ju inne på själv i din fråga. Om mängden psykofarmaka som har skrivits ut de senaste åren har ju också ökat. Så har vi brott som är drivet av en natur, alltså en osund natur, i större utsträckning nu. Mm. Den typen kanske bara exploderar, trots att den figurerade inte. Så hade Hammurabi sett det, så han hade liksom inte ens kunnat förstått typ pedofili eller andra såna här avarter med psykisk obalans bakom. Så det är ju också ett litet bekymmer i det här, att vi typar, att vi, det är lite för grovt att säga brott.
Ja, nej, men verkligen. Men sen finns det ju, alltså det finns ju tydliga mönster. Ja. Ser vi, och du nämnde ju själv, vi pratar liksom rena siffror, i att jag tror att de traditionella brotten, att det blir, det blir mer risky om vi ska prata om liksom planerade brott, ja, medan att det är ganska naturligt att brotten med digitaliseringen faktiskt flyttar online.
Ja.
Det är en sån naturlig förklaring.
Ja, men eftersom allting som vi kommer hålla som värden, inte allting, men en större del av det som vi håller som värden kommer ju förflytta sig in i en digital kontext. Det är ju det hela den här skiten handlar om. Vi flyttar ju in all ekonomi in i det här fluffiga molnet. Vi praktiserar våra liv i det här fluffiga molnet. Det är klart som fan att det är där det kommer ske.
Och med det sagt kan man ju säga, vi får ju ändå försöka förhålla oss till några liksom stora mönster för att kunna se det här. Men jag tänker just att om man pratar om nätbrott eller cyberbrott eller vad vi ska nu kalla det här för, det är ju också hela den här floran av allt som vi hittar där. Mm. Allt ifrån liksom barnpornografi till liksom, pratar man finansiella brott, det är väl synonymt med nätbrott. Jag menar, det är så vi bokför online.
Ja.
Så att jag menar, det har ju alla de här liksom, vi har ju alla de här hinkarna, Mats,
ja,
i den här, men vi måste ändå säga att nätbrott är ändå en stor grej. Det är större än
droghandeln. Jag fnissar, för jag tänker på den här historien som något av avsnitten tillbaks som du berättade om, den här. Det var någon som sprang in på banken och skulle råna banken. Alltså en brottsling.
Ja. Det snackade vi om i vårt pengaravsnitt.
Ja, var det första avsnittet?
Ja, det kanske var.
Ja, det kanske var. Ja. I korta drag så var det...
Ja, men det var ju, ja, det var ju rånet. Det här var ju typ, det var inte så länge sedan. Det var 2012-2013. Mm. Rån mot SCB, Östermalms torg. En herre kliver in och han inte vet att han har klivit in på en kontantfri bank. Mm, så i moderna tider. Mm. Han kanske har suttit inne, kommit ut. Mm. Jag känner inte till det här. Hur som helst, han vill ju ha pengar, men det finns inga pengar att få. Mm. Och han lämnar ju då banken, och när han lämnar banken, det är ju ganska roligt, då vänder han sig om och så lite uppgivet, och frågar då bankpersonalen, vart ska jag gå då? Mm. Och det är ju en väldigt bra, tycker jag, story på hur det ser ut idag, ja, och vad som faktiskt har hänt och vad som har föranlett att, ja, men, pengarna är liksom online, ja, pengarna är digitala. Självklart är det att stjäla kontokortsuppgifter är betydligt mer attraktivt än att stjäla en fysisk pryl som du måste omsätta för att få pengar.
Och det är lite grann här som man tänker sig meritförteckningen som du skulle ha haft 2005 för att vara en ekonomisk brottsling, eller liksom uttaget när du ska anskaffa dig någonting materiellt, ser ju helt annorlunda ut än nu 2018. Nu handlar det om att du måste ha rätt sofistikerade skills och en moralisk pendel som är lite sned just nu, för att du ska kunna anskaffa dig några större värden. Annars är det ju båtstöld och liksom klassisk realia. Och...
Mm. Och vi ser ju även det. Jag såg på Veckans brott var det typ båtmotorer som pratade om som hade liksom skjutit i höjden.
Men du har ju inte framtiden där. Och båtmotorn imorgon kommer ju Tess åka efter och hämta.
Ja, det är stöldsäker design.
Ja.
Att det inte finns på sådana dyra...
Jo, men det är klart att det finns. De måste, alltså,
inte tillräckligt.
Nej, men de har inte fått öva lika länge som Apple. Men när normen för hur man utvecklar en produkt, vilken typ av produkt som helst, fysisk, alltid innebär att du har en nätverksadress. Mm. Då kommer alla de där tjänsterna vara norm. Mm. Du kommer snarare förmodligen kunna anlita Securitas eller någon annan av varumärkena som jag inte kommer på precis just nu, Sektoralarm eller kanske någon annan, för att hålla ihop min realia liksom pool. Mm. Kan ni övervaka och hjälpa mig med att hålla koll på det här om någonting händer? Mm. Så istället för liksom gated communities så har du full koll på alla dina pryls.
Vi ta det? För jag tycker det här båtmotorexemplet är ändå intressant. För tar man det och så sätter man det i relation till att man genomför någon form av liksom shimming eller scam eller så man får liksom, kommer över digitala pengar digitalt. Mm. Jag menar, om någon tar din båtmotor, visst den kan stå i sommarstugan, men du kommer ju märka att den är stulen. Du ska använda den här båten, din bil, vi ska ta ett annat exempel. Men med det digitala, då är det faktiskt så att i många fall så kanske passerar det liksom obemärkt förbi, eller det tar väldigt lång tid innan du upptäcker det. Du kanske också stjäl de här pengarna från ett land där inte lagen säger slår ner särskilt hårt på det här, eller alls för den delen.
Där har du ju kanske de som är mest snajdiga på det här nu, utan att gå för djupt in i cyber, det är ju en del av brottet också att maskera det. Mm. Alltså så att det inte är en uppenbar stöld. Mm. Så istället för att stjäla 1000 spänn från ditt kort så stjäl de...
Då kommer de till det...
10, fast av en herrans massa i samma region. Mm. Så att de klarar sig undan. Alltså det är det jag menar. Den här brute force och liksom en kåktatuering, den meritförteckningen gäller inte längre. Inte dit brotten förflyttar sig.
Nej.
För då, det kräver ganska mycket kunskap för att då förstå ett teknologi, två beteenden. Så de är ju faktiskt mer elak, för de är ju teoretiskt mer intelligenta men har dålig moral. Den nya generationen brottslingar då.
Mm. Och maskeringen blir på något vis det moderna sättet, den moderna liksom sättet att smyga sig fram obemärkt, ta sig in och göra ett inbrott eller någonting annat. För digitala lämnar ändå på något vis olika former av spår.
Absolut.
Även om det inte alltid leder fram till liksom förövaren. Så är det ju faktiskt så.
Men du, är vi någonstans i framtiden nu? Börjar vi närma oss det?
Ja, då är vi liksom klar med del 1 av 2 i vårt samtal om brotten här på podden. Den här delen har ju nästan uteslutande handlat om dåtid och problematisering av nutid. Och i den efterföljande delen då släpper vi loss ordentligt och spanar framåt vad vi tror kommer kanske bli en paria av brott framgent i vårt digitala framtida samhälle. Häng med!